Ja, det här är Åke Sandin och då börjar Tyresö U-lands- och fredsförenings radio TUFF. Programmet i största korthet. Som vanligt delar vi ut rosor till välförtjänta, den här gången bland annat till finska och tyska politiker och till skribenter som skrivit något läsvärt. Lena Sandin har sedan barndomen varit TUFF-aktivist. Och nu berättar hon om en resa nyligen till Peru med dess många sevärdheter. Men allra först signaturen för veckans rosor. Ja, i den positiva Louis Armstrongs anda är det dags för Radio TUFF att komma med sina rosor den här veckorna. En ros först till Sveriges Televisions Mellanöstern journalist Stefan Åsberg, som nu tillsammans med fotografen Niklas Berglund får Nils Horner-priset. I motiveringen sägs att de får priset för att, som det heter, de med inlevelse och medkänsla låter oss se de konsekvenser krig och konflikter får för civilbefolkningen. Priset är uppkallat efter Sveriges Radios utrikesjournalist Nils Horner, som under en reportageresa sköts till döds i Afghanistan. Utnämningen meddelades samtidigt som Åsberg befann sig i Jemen, varifrån han på TV rapporterade om den värsta humanitära katastrofen i världen just nu. Av de 30 miljoner invånarna i Jemen behöver över hälften nödhjälp på grund av svår svält och sjukdomar efter att Saudiarabiens treåriga bombardemang av civila skolor och sjukhus dödat tiotusentals och skadat ännu flera. Dessutom har cirka en miljon barn drabbats av kolera. Detta har Åsberg skildrat i flera inslag på televisionen och därmed kastat ljus över den medieskugga som rått kring eländet i Jemen. Saudiarabien är till tänderna militärt rustat trots sin ringa folkmängd. Cirka 30 miljoner invånare, är deras årliga militärutgifter cirka 700 miljarder kronor, vilket gör att deras rustningar enligt SIPRI ligger på tredje plats bland alla världens länder. Sen en ros till Carl Schötz Wiebe, tidigare norsk ambassadör i Saudiarabien, som nu skrivit boken Terrorns rike. Där skildrar han hur Saudiarabien är världens största exportör, inte bara av olja utan också av wahhabism, den sekteristiska gren av islam som är landets statsreligion och till vars utlöpare räknas våldsinriktade jihadistiska rörelser som talibaner, Islamiska staten och Al-Qaida. Från 1970-talet och framåt har Saudiarabien satsat enorma summor på att sprida sin religiösa tro. En insats som har haft stor framgång även i västliga icke-muslimska länder. Bara i OECD-länderna beräknas landet ha finansierat mer än 1500 moskéer och 2000 religiösa skolor. Wiebe kallar detta för den största propagandakampanjen i mänsklighetens historia. Så från denna norrman över till Finland, vars utrikesminister Timo Soini, som på DN Debatt 27 januari skriver under rubriken Sveriges sak är vår. Det är en travesti på Finlands sak i vår, den svenska parollen under andra världskriget. Då tog bland annat svenska familj hand om många tusen finska barn som slapp växa upp under de oroliga förhållanden som rådde i det av krig drabbade Finland. I min norrländska barndom fanns nästan i varannan familj ett finskt barn. Själv hade jag några år en finsk lillebror från Kemi. Och på min bokhylla står ännu ett askfat av trä med en snidad björn på och med texten Syveri 1943. Syveri är finska för floden Svir mellan sjöarna Anjega och Ladoga, där fronten länge låg stilla och där soldaterna hade tid att syssla med träsnideri och gjorde saker som sen blev ett tack till svenska familjer. Och en ros till Sauli Niinistö som blev överlägset återvald som finländsk president. Vid den högtidliga återinvigningen sa han bland annat att i tider när spänningen stiger är det viktigt att det förs fredliga dialoger mellan de ledande i väst och i öst. Häromåret bjöd han in Putin, presidenten i Finlands stora grannland. Och det blev ett gemytligt möte, sägs det. Och mera finländskt. En ros till firandet av Finlands självständighet i 100 år. Då, 1918, utkämpades också det blodiga inbördeskriget mellan röda och vita. 1993 utkom boken Tie Tampereelle, vägen till Tammerfors, skriven av Heikki Ylikangas, professor i historia vid Helsingfors universitet. Den handlar om det finska inbördeskriget 1918, då de vita besegrade de röda. Det var från båda sidor precis så grymt som de flesta krig brukar vara. Slutkapitlet i boken har rubriken Ett kollektivt trauma. Ylikangas menar att inbördeskriget länge efterlämnat djupa är. Och han skriver så här. Den svåraste bitterheten förorsakas av hemlighållandet av att den segrande parten försöker skyla över det våldsdåd dess soldater gjort sig skyldiga till. Bara om och när dessa våldshandlingar visas i öppen dager på samma sätt som den förlorande partens alla brott har visats och de skyldiga i och med avslöjandet så att säga får sitt straff och våldsdådens offer sin upprättelse tynar traumat bort. I annat fall blir det bestående trots tidens gång. Slut på citatet. Ylikangas påstår att samtliga brott som den röda sidan begick har grävts fram och visats upp medan den segrande vita sidan för att tysta sitt dåliga samvete har, som han skriver, byggt en befästning av hemlighetsmakeri och smussel. Som en förklaring till att den vita sidan begick flera våldsdåd än den röda nämner Ylikangas att den segrade och därmed tog långt fler fångar än den röda. En ros därför till historikern Sture Lindholm som nu skriver boken Fångläger helvetet Dragsvik. I det lägret i närheten av Ekenäs i sydvästra Finland dog under sommaren 1918 mer än 3000 fångar, uppger han. Och han beskriver Dragsvik som ett helvete. Med svältkost och grasserande sjukdomar dog där omkring 30 människor om dagen från den förlorande röda sidan. Sen en ros till den tyska utrikesministern Sigmar Gabriel som på tal om NATO-landet Turkiets anfall inne i Syrien på den kurdiska milisen som var USAs allierade i den framgångsrika kampen mot IS vill att Tyskland ska stoppa sina vapenleveranser till Turkiet. Rosor till Anna Sundström, generalsekreterare för Olof Palmes internationella center, som säger, citat, Turkiet måste omedelbart upphöra med sina flygattacker mot kurdiska mål i norra Syrien. Det är högst beklagligt att FNs säkerhetsråd inte lyckades ena sig om att fördöma den turkiska aggressionen. Sedan en ros till professor Per Salander som i Västerbottenskuriren skriver under rubriken Ryska hotet förblir ett påhitt, bland annat så här, citat. Det är graverande när försvarsministern och alliansen återkommer till rysk upprustning. Det är bara inte sant. Det har tidigare mer handlat om att återställa till dugligt skick än om en upprustning. Och nu minskar återigen anslagen för den ryska militären under 2017 med 28%. Rysslands årliga militärbudget är mindre än det tilläggsanslag som kongressen i USA beviljade för innevarande år. Den selektiva rapporteringen förmedlar också det aggressiva i att Ryssland har förlagt två korvetter och installerat Iskander-robotar i Kaliningrad. Samtidigt stationeras amerikanska marinkårssoldater i Norge, mobila förband i Baltikum och en pansarbrigad på 4000 man med stridsvagnar förflyttas till Polen, och dessutom bygger USA missilförsvarssystem i Polen. Att också skulle bidra till det förändrade militärpolitiska läget tycks inte finnas på kartan. Slutcitat. Och vidare i Salanders artikel. Citat. Det är hög tid för Hultqvist och alliansen att konkret och trovärdigt beskriva vad Ryssland till skillnad från Sverige, USA och NATO ägnar sig åt som legitimerar anklagelsen om ökad rysk aggressivitet i närområdet. Lyckas man inte visa det så återstår bara misstanken att retoriken är till för att kamouflera att Sverige genom att bjuda in USA och NATO med militärpolitiska avtal och övningar av aldrig tidigare skådad omfattning själv är en central reaktör av det förändrade militärpolitiska läget i närområdet. Och då är medborgarna i Sverige desinformerade, inte av Ryssland, men av sin egen politiska ledning. Det finns inget skäl att idealisera den auktoritära regimen i Ryssland, men det kan inte vara i Sveriges säkerhetspolitiska intresse att sprida fake news om grannen i öst. Så heter det i Per Salanders artikel i Västerbottenskuriren som heter Ryska hotet förblir ett påhitt. Sen ska Lars Gunnar Liljestrand få en ros här i Radio Tuff. Han skriver i Bevara alliansfriheten bland annat, citat, NATOs intervention i Libyen 2011 bröt redan under krigets första dygn mot det FN-mandat som säkerhetsrådet gett. Bombningarna sattes in för att störta landets president, vilket stred mot resolutionen. Intressena hos USA, Frankrike och Storbritannien att få till stånd regimskifte i Libyen blev bestämmande. Allierade och militära partners som Sverige blev medansvariga för aggressionshandlingarna. De svenska JAS-planen användes för spaningsuppdrag i 40% av bombattackerna. Idag deltar Sverige med militär i den USA-ledda koalitionen mot ISIL i Irak. Därmed riskerar vi att dras med i ett större regionalt krig då USA utvidgat insatserna för koalitionen också till Syrien i strid med folkrätten, eftersom det varken finns FN-mandat eller inbjudan från den syriska regeringen. USA har tydligt klargjort att man intervenerat i norra Syrien inte bara för att bekämpa IS utan främst för att hålla tillbaka Iran och för att störta den syriska regeringen. Svenska regeringen har undvikit att informera allmänheten om att det alltid är stormakters nationella intressen som styr och att vi som liten nation måste underordna oss dessa intressen om vi går med som militära partner. Genom att vi deltar i kriget gör vi oss skyldiga till folkrättsbrott, aggressionshandlingar och underminerar trovärdigheten i den svenska alliansfriheten, skriver alltså Lars Gunnar Liljestrand i Nej till NATO. Och sen en ros till Bernt Jonsson som i Uppsala Nya Tidning skriver under rubriken Gör förbudet mot kärnvapen till lag. Han påminner om den konvention som en majoritet av 122 stater i generalförsamlingen, FNs generalförsamling, beslöt om. Men långt färre tvekar att ratificera den, där bland annat Sverige. Och Jonsson skriver, citat, utifrån Sveriges mångåriga kamp mot kärnvapen kunde man ha förväntat sig att Sverige stod i första ledet som pådrivare för resolutionens tillkomst och som ratificerare av konventionen. Så har det inte varit fallet. Istället tycks påtryckningar från USA ha fått regeringen att skjuta på en eventuell ratificering till efter valet. Förevändningen är en utredning om konsekvenserna av en sån ratificering. En sådan utredning före beslut blir meningsfull först när en icke-ratificering är ett möjligt alternativ. Det skulle i praktiken innebära att Sverige visserligen röstade för förbudet men inte nödvändigtvis anser skälen tillräckligt starka för att förbudet ska göras till gällande internationell lag. Mycket förvånande. Tvärtom måste det vara helt uteslutet att Sverige avstår från att ratificera konventionen. Den, liksom de tidigare ovannämnda förbuden mot vissa vapen, har en tydlig normerande effekt. Konventionen om totalt förbud mot kärnvapen blir internationell lag när 50 länder ratificerar den. Möjligheten för Sverige att påverka andra länders vägval bör inte underskattas, skriver alltså Bernt Jonsson i UNT. Och till sist en ros till Birger Schlaug som i tidningen ETC ryter till på följande sätt. Citat, just nu är vi inne i en period av vanvett. Krigsretoriken flödar. Få journalister vågar ställa sig utanför flocken och betrakta vad som sker. Tidningar som Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet formligen sprutar ut krigshets. Som levde de i en bubbla befriad från varje uns av eftertänksamhet. Politiker som levt i skuggan i så många år är försvarspolitiker, har haft samma låga status som kulturpolitiker, hamnar i centrum och över detta tycks de vara euforiska. Det är helt burleskt. Kriget väntar bakom hörnet. Om man får tro de rubriksättningar som alltmer florerar i medierna. Ryssland hotar oss. Ingen jävel kan riktigt förklara varför. Det är bara så, säger Birger Schlaug. Och nu har jag i Radio Tuff med mig en människa jag har känt i alla hennes år, Lena Sandin.
Ja.
Du var inte gammal när Tuff bildades. 67. Du var...
6 år var jag.
Ja, men du började ganska snart att dela ut flygblad, va?
Ja.
Springa runt i portar.
Ja.
Ja. Och sen har du varit tuff trogen. Du var ordförande i tuff några år.
Ja, det var.
Och du är fortfarande med i styrelsen.
Ja.
Men du försvann i januari ifrån Tyresö. Inte till Mallorca eller Kanarieöarna eller något annat sånt där känt turistmål. Utan du åkte till Peru.
Ja.
I Nordamerika har du pendlat till i flera år och spelat tennis.
Mm.
Och jag tror du har varit i Sydamerika en gång i ett litet land.
Franska Guyana och spelat en tävling, en skojtävling.
Jaha.
Ja.
Franska Guyana ligger i nordöstra Brasilien. Men nu åkte du iväg till Peru.
Ja.
Varför det?
Därför att jag har haft en dröm sedan jag var 30 att jag skulle vilja se Machu Picchu.
Machu Picchu, det är Inka staden va?
Ja, det är en berömd Inka stad fast det, egentligen är det alltså det var mer för de höga prästerna, mer att de skulle vara där och liksom ta det lugnt och titta på stjärnor och så att det var inte en riktig stad egentligen utan det var mer en resort för dem.
För Inka prästerna?
Ja.
Jaha.
Mm.
Ja, men de byggde kåkar eller palats där va?
Ja, det har varit jättemycket, eller hur? Det har varit hus och det har varit soltempel och, och det har varit en fantastisk ställe. Och den blev upptäckt. Spanjorerna som tog vet du det, Peru och förstörde en hel del av Inka
deras
kulturen ja. De hittade aldrig Machu Picchu.
Nej, Machu Picchu är
ja,
det då.
Ja, Machu Picchu. För att det låg så pass ensligt och det låg uppe i berget. Det berättades inte om den, som tur är.
På bilder ser man ju höga berg på nära håll, Machu Picchu. Ja. Det är Anderna där.
Ja, det är det.
Ja, ja ni, var ni dit?
Ja, det var vi. Vi var där i... Vi var besökte det en dag så skulle vi stanna kvar och en dag till. Men då regnade det bara. Men det var i alla fall en enormt fin resa.
Jaha.
Mm.
Blev du imponerad av Machu Picchu?
Ja, det som man blir imponerad av överhuvudtaget tycker jag när man har... För vi åkte runt i Peru en del med bussar. Och det enorma, vet du det, naturen.
Mm.
Alltså man blir... Man tappar andan. Det är så enormt vackert. Och så ligger det högt i dessa berg.
Tappar andan. Mm. Tappar man inte andan på grund av höjden?
Jo, det gör jag. För vi började i en stad som heter Cusco. Det har varit Inka...
Huvudstad?
Ja, huvudstad, ja. Som ligger på 3400 meter över havet.
Vad säger du? 3400?
Ja.
Det är ju mer än 1000 meter högre än... Sveriges högsta berg, Kebnekaise.
Ja, och det som vi fick göra, det sa vår guide som var fantastiskt trevlig. Och som kunde flytande svenska för han har bott i Sverige. För hans föräldrar flydde från Ecuador en gång i tiden. Så han hade bott här i Sverige, han kunde svenska. Och då sa han till oss när vi skulle till Cusco då, andra dagen på resan. Att ni får inte röra på er. Ni måste vara stilla. Ni ska inte äta så mycket. Och för att... Håller ni på liksom håller på att gå omkring i första dagen, då kommer det drabba er. Ni kommer bli sjuka.
Vadå? På grund av den tunna luften?
Ja, för att man är så ovan med att röra sig när det är så tunn luft.
Tog du det lugnt? Kan du ta det lugnt,
Lena? Ja, vi tog det väldigt lugnt. Ja. Det var väldigt skönt. Ja. Men, och sen så åt vi inte så mycket heller. Men, för att Cusco låg på 3400 men sen så var vi uppe även 4000 meters höjd då.
Oj.
4 och 5000.
Oj.
Och jag tror det högsta vi var, fast då åkte vi bara med bussen och då var det 4 och 8.
Så att, oj.
Och det var så under 2 veckors tid att vi var på den nivån, alltså vi var på 3000 nivån hela tiden.
Vande man sig vid den höga luften?
Ja, och sen så fick man äta, skulle man dricka ett te som heter kokate.
Smakar det Coca-Cola?
Eller? Nej, det smakar inte Coca-Cola och folk tror att det är kokain. Man, av de här bladen så gör man kokain. Aha. Så man fick absolut inte föra med sig bladen hem.
Nej.
För att då är liksom, det är förbjudet. Det var
knarksmuggling.
Ja, men dricker man det och är det som ett te, då är det ju inte kokain. Men det hjälper till med andningen, det hjälper till för blodet.
Aha.
Så att man skulle gärna dricka två koppar på månaderna.
Ja.
För att vänja kroppen med det här.
Hade du ett sparande förr i världen?
Jo.
Just för att åka till Peru?
Ja, det hade jag.
Du var ju lite varstans och spelade tennis. Mm. Överallt i Europa, Nordamerika. Mm. Åkte du jämt till Singapore har du varit och så vidare.
Australien,
Men Peru, hur mycket hann du spara?
Jag sparade pengar sedan jag var 30. Så sparar jag 100-300 kronor i månaden. För jag ville verkligen komma dit.
Mm.
Men 2007 så sa jag upp mig från mitt jobb.
Och, på grund av politiskt ställningstagande?
Eller fredspolitiskt ställningstagande.
Ja.
Jag skulle bli ansvarig. Det företag jag jobbade på, de gjorde styrkort till olika fabriksrobotar.
Vad hette företaget?
Den hette Danaher Motion.
Och låg i Skrubbadrangel, va?
Ja. Och då skulle jag hade jobbat där i 17 år. Och
oj.
Jag skulle bli ansvarig för ett företag som var nytt. Och det hette Hägglunds.
Hägglunds i Örnsköldsvik?
Ja. Och Örnsköldsvik har jag ingenting emot. De har fantastiskt ishockeylag, Modo.
Ja.
Men Hägglunds, när jag var yngre, när jag var kanske en 28 år, då gjorde vi, då var jag, genom att jag varit med Tuff som är med i Svenska Fred, så gjorde jag och personer från Svenska Fred, vi gjorde en demonstration.
Jaha.
Så vi åkte till UD.
Jaha.
Och jag blev upphissad i lift. Ja.
Just det, upphissad i en lyftkran, va?
Ja, just det. För att Hägglunds då skulle exportera kranar till Indien.
Aha.
För att de skulle kunna ta tag i robotar.
Aha.
Och liksom bomber.
Aha.
Och var Indien. Så att vi hade en stor demonstration mot Hägglunds. Att de inte skulle, att UD inte skulle gå med på att de skickade.
Och nu skulle du bli chef för Hägglunds.
Jag skulle bli ansvarig, inte chef. Jag skulle bli ansvarig för att deras, om de beställde någonting från oss. Så skulle jag ta hand om Hägglunds. Mm. Och det ville inte jag.
Nej.
Så jag
sa du upp dig?
Jag sa upp mig för att chefen som vi hade då, han undrade om jag blev ansvarig. Jag sa att jag vill inte vara ansvarig. Och då så sa han, om du blir ansvarig, för det är tvungen att bli, så kommer du hälla grus i deras maskiner. Och då sa jag, nej, jag är pacifist.
Jaha.
Jag är inte anarkist, jag är pacifist. Och jag vill inte vara ansvarig för Hägglunds.
Mm.
För det är emot mina åsikter.
Mm. Ja. Men pengarna du sparade då?
Ja, och då eftersom jag sa upp mig själv, då får man inte någon a-kassa. Under 3 månader. Och jag hade, just då hade jag ingen jobb heller. Eftersom jag sagt
och då rök de där 40 000 du hade sparat för Peru.
Ja, de rök.
Men nu på något äldre dag tog du alltså revansch och åkte till Peru.
Ja, för då hade jag fått genom att jag hade skilt mig och sålt huset, så hade jag fått pengar. Och då bestämde jag mig att delar de pengarna skulle faktiskt gå till den här resan. För det som jag hade drömt om.
Var mer än gamla Inka huvudoten Machu Picchu såg du. Du var uppe vid Titicacasjön som ligger på gränsen till Bolivia, va?
Ja, och den Titicacasjön ägs, eller vad säger jag, hälften, inte riktigt hälften, men halva kan man säga är i Bolivia.
Ja.
Gränsen går där och halva är i Peru.
Och vad såg du där
och
då?
Och där åkte vi besökte.
Den ligger högt också, va? Det är väl världens högst belägna sjö?
Ja, jag tror att den ligger på 3 och 4.
Oj, 3400 meter.
Eller 3,8. Den ligger väldigt högt. 3,8 tror jag den ligger.
Aha.
Ja, den är världens högsta farbara sjö. Mm. Men där i alla
fall. Det är väl svårt att andas vid Titicacasjön också då, va?
Ja, det är det. Men vi hade, genom att vi hade varit där en vecka så lär sig kroppen.
Ja,
där.
Ja,
men, och där besökte vi, i den sjön så bor det indianer på vassöar. De har byggt öar av vass.
Aha.
En gång i tiden troligtvis trodde de att det berodde på att de ville vara de ville inte bli tagna.
Mm.
Då ville det vara fred och då byggde man sina egna öar.
Aha.
Ute i vattnet.
Mm.
Så det var massor
av... Såg någonting av djurlivet?
Ja, det fick vi göra. Det var tredje stora grejen. Det var att vi åkte upp ännu högre upp. Där det fanns kondorer.
Det är jättefåglar.
Jättefåglar. Och vi hade turen, vi kom dit 8:30 på morgonen. Vi hade turen att se 6 stora kondorer.
Mm.
Och de är ju inte farliga för människor, för de är asätare.
Jaså.
Och de är nyfikna, så de flög ganska nära oss.
Kolla om ni levde.
Ja, precis. Se om det var någon som tappade andan och dog.
Ja.
Det var jättemagiskt. Det var magiskt.
Mm.
Mm.
Ja. Huvudstaden Lima, det är en jättestor stad. Den ligger i Stilla havet.
Ja, det ligger alldeles vid kusten.
Ja.
Mm.
Hann du se någonting av den?
Inte jättemycket.
Nej.
Det inte.
Peru har en speciell plats i mitt minne. Edmundo Arrospil, som var min tekniker i många herrans år i Radio Tuff. Och sen hittade han på det här med slingan som vi fortfarande går på Tyresöradion. Han kom ifrån Peru till Tyresö. Hans fru Olga, hon var nog med kanske i Sendero Luminoso, den lysande stigen, en kommuniströrelse. Hon var nog socialdemokrat när hon var här, men jag saknar honom väldigt mycket. Han dog ju för många år sedan.
Mm. Nej, alltså Peru är ett fantastiskt land. Det är enormt vackert. Det ligger vid Anderna. Anderna går igenom, så att landskapen är fantastiska. Vissa städer är jättefina. Vissa städer är under all kritik. Trasiga hus.
Är det slum?
Ja, kan man säga. Är det
skräpigt?
Ja, det är skräp. Just i de här städerna. Det finns enormt fina städer.
Ja.
Men det finns de här städerna som det är skräpigt, det är trasigt. Hus som inte är färdigbyggda. Det är grått. Och det är så konstigt, för att liksom, indianernas och inka-indianerna och indianernas kultur, det är färg. Alltså, ser du kläder, ser du allting.
Ja.
Det är väldigt vackert, väldigt mycket färger. Men så kommer man till de här städerna som bara är gråa. Och tråkiga. Ja. Och sen så finns de här motsatsen då, de andra städerna. Så att det här är ett land som...
Slänger man skräpet på gatan eller hur gör man i de här slumstäderna?
Ja, det gör man. Men och framförallt, för det när vi reste, vi åkte mycket med buss och såg hela det här vackra landskapet. Så plötsligt närmar man sig en stad och då var det liksom fullt av plastpåsar, plastskräp, ungefär 2 mil ifrån stan. För då är tydligen människor som får betalt för att samla ihop skräpen och dra väg det från stan. Men då tar de det 2 mil bortom.
Mm.
Och alltså det är fruktansvärt.
Peruansk politik kom ni inte in på. Fujimori var ju en omstridd president från 2010 till, nej, från 1990 till 2000.
Ja.
Och han är av japansk bad. Fanns det asiater i Peru också?
Ja, det finns en hel del japaner, asiater. Mm. Det finns det. Och det som gör, Peru är väldigt känd för sin mat. För att de just har...
Finns det någon specialitet?
Ja, det är inte det de är känd för. De är känd för andra delar av mat. Men deras specialitet, deras huvudrätt, det är marsvin.
Nej.
Jo.
Hur äter man marsvin? Ja, åt du marsvin?
Ja, jag åt marsvin. Fast då hade de tagit bort huvudet och tänderna. De kom ju in.
Serverar man med marsvinshuvud och tänderna?
Ja, grillat och så jättefin, på en jättefin birka. Det slapp vi. Vi åt köttet. Precis som man äter griskött så behöver man inte se grishuvudet. Eller svansen, knorresvansen. Men här, vet du, och vi slapp det också. Och det smakar ungefär som griskött.
Mm.
Tyckte jag i alla fall.
Faktum är att vi som farsignal i många herrans år har haft 17 sekunder panflöjt.
Ja.
Som just Edmundo införde. Har du någon inspelning av panflöjter? Eller?
Ja, det har jag. Nu ska se om vi vet du, kan höra det.
Ja, då, tack ska du ha Lena Sandin för denna spännande berättelse om Peru.
Mm.
Och nu ska vi lägga på de panflöjter som Edmundo skaffade oss som pausmusik här. Tack och hej.
Hej.
Ja, det var alltså peruanska panflöjter som vi hörde som pausmusik i 17 sekunder nyss. I programmet om Peru gjorde jag en felaktighet. Jag sa att franska Guyana låg i nordvästra Brasilien. Det ligger öster om nordöstra Brasilien. Ni är välkomna kära lyssnare till att bli medlemmar i TUFF. Det blir man genom att sätta in 200 kronor och kanske 80 kronor för familjemedlem på TUFFs plusgiro 16 01 37-6. Och redan den 7 februari, det är en onsdag det, klockan 18, så börjar integrationsprojektet som TUFF driver. Det har hållit på under hela hösten på onsdagskvällar, då det är med ett tiotal ungdomar från Eritrea, Etiopien, Somalia och Syrien. Och de flesta av dem är i 20-årsåldern och har varit i Sverige mellan 1-3 år och har fått uppehållstillstånd och bor nu i Tyresö. Och TUFF-aktivister träffar dem en gång i veckan på onsdagskvällar. Och önskemål finns om läxhjälp, språkutveckling, övningskörning av bil och vissa fritidsaktiviteter. Så välkommen till TUFF-lokalen, Myggdalsvägen 80, redan nu på onsdag den 7 februari klockan 18.00.